att samla i ladorna för sämre tider. Men vad händer om samlandet går helt överstyr och man blir en sjuklig samlare, en hoarder?
87-year-old Olive has lived in this three-bedroom semi-detached council house in Brighton since 1933. Her home is so full that she's forced to spend most of her day outside.
I det här brittiska tv-programmet om samlare möter vi en 83-årig dam som måste hålla sig utomhus om dagarna eftersom hon inte får plats hemma i sitt eget hus. Hon kallar sig inte samlare utan bara en person som tar reda på saker.
I can't bear to throw away anything that can be recycled. I might see it lying about on the road and pick it up and bring it back. I don't hoard. I keep stuff that will be used again.
Prylarna ligger nerstoppade i tusentals plastpåsar som fyller upp huset från golv till tak. Men det som andra ser som gammalt skräp betyder mycket för en samlare.
You've torn it. I know it's probably rotting because it's sitting there for years. That's my nice picture there.
Ja, det finns alltså hem som är så fullproppade med grejer att det inte finns plats för att äta, sova eller ens röra sig. Där man tvingas balansera fram i smala gångar hemma för att tidningar, förpackningar, reklambroschyrer, gamla kläder, verktyg, böcker, träbitar, garnstumpar och allsköns bråte ligger i högar. Där hela rum är omöjliga att ta sig in i. Att komma in i ett samlarhem kan vara en chockerande upplevelse. Ofta är det mesta rena sopor för en utomstående. Men för en person med sjuklig samlarmani är grejerna inte skräp utan saker de känner starkt för och som de absolut inte kan tänka sig göra sig av med. I dagens Kropp och själ uppmärksammar vi ett beteende som trots att det har varit känt länge först i år blivit till en sjukdomsdiagnos. Hoarding eller sjukligt samlande kallas det för. Vad får människor att välja att leva sina liv bokstavligen på ett sopberg? Vad kan man göra åt samlandet och vad beror det på? Ja, det pratar vi om idag. Välkommen, jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman och kropp@sr.se är vår mejladress. Och vi börjar med detta att sjukligt samlande numera är klassad som en egen sjukdom, en psykiatrisk diagnos. Detta sedan psykiatribibeln DSM-5 som ges ut av den amerikanska psykiatriförbundet tog upp den i nya upplagan som kom i våras. Och den person som har drivit igenom att det ska räknas som en egen sjukdom och som är världsledande expert på hoarding som det kallas, det är psykologen David Matex-Kohls. Och honom har vi faktiskt lyckats få med till programmet idag eftersom han är en nybliven professor vid Karolinska institutet på forskningscentret för barn- och ungdomspsykiatri, CAP. Welcome to Kropp och själ, David Matex-Kohls.
Thank you.
Can you explain why hoarding disorder got to be a separate diagnosis in the DSM-5?
Yes, yeah, so first of all, at present, or before DSM-5, hoarding was considered either a personality disorder, part of a personality disorder, or a symptom of obsessive-compulsive disorder. Now, in the last decade or so, the evidence has accumulated to indicate that hoarding is probably none of those things. Hoarding seems to be a standalone problem. So there are two main reasons why hoarding was separated from OCD in DSM-5. The main reason probably was the fact that we now know that the vast majority of people with hoarding problems do not have OCD. More than 80% do not have traditional obsessions or compulsions.
Tidigare har sjukligt samlande sett som antingen en personlighetsstörning eller en sorts tvångssyndrom, OCD. Men under det senaste decenniet har man insett att samlandet istället är ett eget, separat problem. Och det har man kommit fram till eftersom 80% av samlarna inte har tvångsbeteende. But is it not an obsessive behavior?
It is not really obsessive in the sense that these patients do not experience obsessions in the way we define obsessions, which are intrusive thoughts that are unpleasant. Hoarders do not have these thoughts. And they don't do compulsions either. They don't have repetitive behaviors like excessive checking or excessive washing, etc. They just have a profound difficulty in discarding objects because they feel emotionally attached to those objects, or they feel that these objects will be very useful in the future.
Samlare har inte obehagliga tvångstankar eller ägnar sig åt speciella ritualer och repetitiva beteenden som personer med tvångssyndrom har. Deras problem är istället att de är känslomässigt bundna till saker och tänker att de nog kommer ha nytta av dem i framtiden. En annan utmärkande egenskap är att det är väldigt rörigt. Grejerna ligger huller om buller.
Disorganization is a key feature of hoarding. Mm. So they not only have large amounts of objects, but the fact that they're disorganized is a key factor, because that means that their homes cannot be used in a normal way.
So what difference will it make for the people who have this hoarding disorder that it's actually a diagnosis in this DSM-5?
We think it's very important. We understand that people may not like labels. They may not like to be called ill or that they have a mental disorder. However, the most people we have interviewed, we have interviewed quite a few of these individuals, they say that they welcome this because they will finally get help. Because at present, if it doesn't exist, if it doesn't have a name, it means that health providers don't feel they have to provide. If it exists, if it's real, you may not like the label, but it means that your psychiatrist or your psychologist will have to provide help. And that's why we think it's very important.
Men vilken nytta får man då av att samlandet blir en egen diagnos? Ja, professor Matex Kohl som har drivit frågan tycker förstås att fördelarna är stora. För innan en sjukdom har fått ett namn så är det ingen som tar den på allvar. Och det behövs också mer forskning kring framförallt behandling av sjuklighetssamlande. Men orsakerna då? Vad vet man om dem?
Yeah, we don't really know. The honest answer, we don't know the causes are. And it is almost easy to think that if you had no food when you were a child, or if you survived a war, then when you're an adult, you will want to keep lots of things. But actually, the evidence does not suggest that at all. So people who hoard have similar childhoods than people who do not hoard in terms of poverty and so on. There are very high rates of trauma. So traumatic life events are very common in this group. So that might be important. We know that there's some genetic element to it as well. So if you look at family studies or twin studies, they suggest that there are some genes play a role. So if you